Det här är podcasten om terapi, personlig utveckling, magiska transformationer och den mänskliga och andliga upplevelsen. Jag heter Dan Aftola och jag kommer dela med mig av allt jag lärt mig som terapeut och om mitt eget förändringsarbete. Det är här du träffar banbrytande terapeuter och helare, inspireras av andras framsteg och utmaningar och tar dig steg för steg från illusionen tillbaka till verkligheten. 1, 2, 3, öppna ögonen, nu kör vi! Det här avsnittet är lite speciellt för mig, för det är första gången jag har med en gäst i podden. När jag funderat på vilka jag vill prata med var Anna Bjerkvik en av de första som dök upp i huvudet. Anna har studerat och undervisat i traditionell yoga och inre arbete hela sitt vuxna liv och varit lärling till Manju Pattabhi Joyce i över 10 år. Och alla yogis vet säkert vilken stor grej det är. Hon beskriver sig som en yogarebell som jobbar mer intuitivt än tekniskt och har gått ifrån strikta regler till att mer låta kroppen leda dig i rörelsen. Oavsett hur hon arbetar är syftet att göra plats för livskraftens naturliga flöde, leda människor tillbaka till sin medfödda essens och bana väg för det universum vill uttrycka genom dig. Anna är också författare till bland annat de populära böckerna En känsla av mig, En del av allt och Det som känns, en trilogi om mindfulness för barn. De är slutsålda men finns som ljudbok där du hittar ljudböcker. Inte bara det, hon är en fin vän. Jag har sen första gången vi träffades känt som hon är någon slags andlig syster, men jag har nog aldrig berättat det för Anna. Hon har en stark intuitiv förmåga och klarseende och har tillgång till så mycket visdom som man känner kommer från hjärtat. I det här avsnittet börjar vi med att prata om hur hennes karriär som kläddesigner ledde henne vidare till inre arbete, svensk gymnastiks inflytande på indisk yoga och gröna vågen på 600-talet och mycket annat. Det här avsnittet är inte helt lätt för mig att publicera faktiskt, för det är första gången jag spelat in ett sånt här samtal och det känns nervöst att låta andra lyssna. Ni får ha det i åtanke ifall jag inte alltid är knivskarp. Jag är bara en människa som gör en podd. Och nu, 1, 2, 3, öppna ögonen rätt in i samtalet.
Hela min uppväxt så var jag väldigt besatt av att liksom skapa med händerna. Att sy och textilier. Så att jag var väldigt liten, inte ens ung utan liten, när jag kände att nej, jag ska vara kläddesigner. Jag ska bli kläddesigner när jag blir stor. Och stenbock som jag är, så gick jag kläddesign på gymnasiet. Innan det då hade jag ju nästan startat ett eget företag. Direkt efter gymnasiet startade jag eget, flyttade upp till Stockholm, hyrde in mig i en liten ateljé på Söder och började följa med i den här hypen av unga svenska designers. Och där var jag ju en perfect match då, väldigt ung och svensk. Så att jag fick ju visa kläder på kändisfester, där bland annat Peter Stormare var konferensier på den ena och Mikael Nyqvist på den andra. Och jag fick vara med i det i Weekend som uppstickarna i modesverige och sådär. Så väldigt, jag hade en sån jättefin modekarriär egentligen framför mig. Men mitt i det här så, jag visste inte ens vad stress var. De få jobben som jag någonsin har sökt så skrev jag alltid mycket stresstålig. Men vid två tillfällen, separata tillfällen, så kände jag att det är något fel på mitt hjärta. Den ena gången var, jag tror det var på Drottninggatan mitt i Stockholm. Jag fick leta upp en bänk och liksom fick hjälp. Jag tror kanske till och med att jag ramlade ihop på gatan. Lite minneslucka också. Så jag tror att någon hjälpte mig till en bänk. Jag tog mig till ett sjukhus. Ingen sa, alla sa att det är inget fel på dig, du har ett jättefriskt hjärta. Men det var långt, långt senare, efter att också den andra incidenten hände. Jag fick reda på, eller fick tanken av att det här var ju panikångest. Det var en väldigt, väldigt stark stressreaktion.
Fick du ändra ditt narrativ där, så att från mycket stresstålig till stresserfaren, eller vad?
Ja, alltså det var ju en, som sagt, det tog ju ett tag innan jag förstod, det kanske var år efter jag förstod att det här var panikångestattack. Så att det tog ju också ett tag till jag ändrade det narrativet. Men det som det direkt gjorde i mig var att det fick mig, för jag hade alltid haft ett intresse att jobba med kroppen, och jag hade ett väldigt tidigt intresse av att meditera och yoga, även om jag inte riktigt visste helt vad det var heller. Jag hade någon form av att tända ett ljus, vara i stillhet, praktisera hemma på rummet. Och när det här hände så var det någonting i mig som kände att nu, det är dags för yogan. Det är dags för yogan.
Gav du upp designerkarriären helt?
Nej, absolut inte. Så att jag gick på min första riktiga yogaklass och började göra det regelbundet. Och köpte all litteratur jag kunde hitta. Satt på tunnelbanan och liksom missade att hoppa av och sådär. För jag bara satt och plöjde böcker och yogade flera timmar om dagen. Men samtidigt så var jag kvar i syateljén, sydde kläder. Och efter det så flyttade jag även till Italien och pluggade mode. Och fick en riktig examen där. Men där var jag också, la väldigt mycket tid på att yoga. Så att det var först 2004, nej, nu ska vi se, jag och år. Jag började undervisa yoga relativt tidigt, lite här och där. Sen 2010 så öppnade jag egen studio. Så där släppte jag liksom kläderna, och då hade det hunnit, där vände det över och blev även mitt yrke.
Är det ursprunget till namnet? Roots Fabrics? Som du också... Är det liksom... Alltså är meningen att tillbaka till rötterna, back to roots?
Wow! Ja, det är det ju. Men du berättade för mig nu.
Ja, för det var det första. Ja. Men för vad står Roots Fabrics för?
Ja, precis. För nu, då, och det är ju under pandemin, så har jag väl gått lite som ett helt varv, kanske. Jag vet inte. Men där fick jag en sån riktigt stark känsla av att textilierna behövde in i mitt liv igen. Så att nu säljer jag hållbara tyger. Ekologiska tyger. Och Roots Fabrics är det. Och för att jag vill kunna själv skapa. Och jag tror på att komma tillbaka till också skapandet. Det här att, så som det började för mig, det här kreativa med händerna, att det var en slags mindfulness. Det är så många som har det som sin helt naturliga mindfulness och yoga praktik. Att jobba med händerna, att vara helt närvarande. Och på samma gång så känns det som att jag har också den här, vad ska man säga? Jag har alltid de här sociala engagemangen i mig på mitt vis. Att jag känner att det här borde vara ett bra sätt att vända om klädbranschen. Att komma tillbaka till att respektera och förstå hantverket.
Man har ju någon slags bild av mindfulness, meditation eller terapi som är någonting som sker upp i huvudet. Men jag förstår ju det du menar just med att faktiskt, du vet, sätta händerna i någonting, att syssla med någonting med händerna eller med kroppen. Och kanske för att man inte riktigt gör den naturliga kopplingen mer än att man känner den. Att det är en väldigt kraftfull terapi. Eller egenvård, eller hur man nu ska se det.
Ja. Verkligen. Det finns ju så mycket att prata om också. De terapeutiska effekterna av att skapa med händerna. Men jag tänker att jag kanske inte är den personer som bäst pratar om det nu. Men det finns mycket där för folk att läsa.
Är det så stor skillnad mellan då att skapa med händerna än att så här, vara aktiv med i kroppen?
Jag tänker att det finns säkert likheter och sen så finns det nog stora skillnader. Om man tittar på yoga och mindfulness där man har liksom en intention att på specifika sätt landa in i kroppen, väcka kontakter med kroppen, så är skapandet lite annorlunda, tänker jag. Att det är någonting där man är i relation med något. Så det är någonting som är lite mer utanför, fast man måste vara helt engagerad med det som finns inuti. Man är i relation med tyget, man är i relation med en idé. Man är i relation kanske med den som ska bära plagget. Ja, så mycket, mycket skapande är ju någon form av uttryck. Att uttrycka det inre. Att få det ut.
Men du satt och plöjde alla böcker du kunde hitta, satt på tunnelbanan, yogade flera timmar om dagen. Det som den sortens passion som det är. Det känns som att man plötsligt blir varse någonting som kroppen har längtat efter. Eller hjärnan har längtat efter. Eller jaget har längtat efter. Och den glöden eller det begäret att ha mer av det. Det väcks och att det blir så starkt så det nästan... Även om du också känner att det blir som en form av besatthet.
Ja, det som skedde när jag gick och som redan jag hade fått smak av såklart då på mitt flickrum innan. Men det som skedde när jag verkligen landade på en yogamatta tillsammans med en erfaren lärare var att jag fick ju kontakt med min själ eller mitt inre. Och det hade jag heller inte begrepp eller ord att benämna då, såklart. Men jag gick därifrån med en otroligt lugn, upprymd, livfull känsla. Och där det kändes som att en klarhet. Så. Som absolut man blir besatt av. Min yogalärare Manjo som jag sen träffade några år senare. Han brukar prata om, han har dels jobbat med en del narkomaner. Och hans ingång, det kan vi prata om också. Hur han, det har någon sin plats. För att han kom 1975 till Kalifornien. Och började undervisa yoga. Och där var det också mitt i hippierörelsen. Och många var väldigt marijuana-glada. Och han pratar om att när du hittar yoga på riktigt, vad är det som att du hittar den här drogen, den riktiga drogen som vi alla längtar efter, den som finns i oss.
Jag skulle precis säga det, låter som att du plötsligt upptäcker så här, oh, det här knarket, jag kan ju göra det själv. jag kan skapa det i min egen kropp. Men det kanske är, för det jag har hört andra berätta om, till exempel breathwork. Eller medveten andning, vad vi nu så kallar det på svenska. Att det finns en del som man nästan använder det som för att få ett rus. Mm. Jag kan absolut känna igen med det. Men också ett form av rus eller det här lugnet, det som blir uppfyllt inom den när kroppen får arbeta på rätt sätt, som är mer, jag vet inte om det är anpassat efter just ens kroppstyp eller är det bakomliggande trauma, men är det någonting som bara faller in på plats.
Just det. Och jag tänker att vi har all kemi i oss, så all den här kemin, om jag nu, det var ju en intressant vinkling att Anna gör en podcast och pratar knark. Nej, men alla substanser och allt vi längtar efter, eller liksom, människan har ju en tendens att utifrån vara våra egna medicinmän och medicinkvinnor, men vi har ju det i oss, vi har ju alkemi i oss som vi kan, precis som du säger, när saker och ting hamnar på rätt plats så är det ju, det finns ingen gräns för vad vi kan uppleva i våra kroppar i form av välbehag, lycka, njutning, klarhet, intelligens. Det finns ju så mycket intelligens i oss som bara är slumrande. Även i de...
Var sitter den?
Alltså, frågar du mig så sitter den ju i kroppen. Ja. Och såklart så får man, har ju hjärnan sin plats. Men för mig blir det väldigt begränsat att bara prata om hjärnan. Och här kommer man också in på lite då olika, när du var inne på att göra viss typ av breathwork och viss typ av praktiker. Det kan göra en hög och lite beroende. Det kan också få en att sticka liksom upp och ut. Att det blir en slags, om vi pratar chakran, att det är de övre chakrarna, alltså det som vi har. Vi har ju till exempel vår tallkottkörtel mitt i hjärnan som jag väntar på ännu mer forskning. Jag tänker att det finns en del, men bland annat så har ju den tappar och stavar tallkottkörteln, precis som våra ögon.
Ja. Just det.
Så det är ju lätt att få väldigt häftiga, psykedeliska, naturligt psykedeliska upplevelser av att stimulera de övre chakrarna och bli väldigt fastna där. Men det har absolut sin plats, och det är någonting jag tänker att det är ett bra sätt, för där hittar vi på något sätt våran evighet, våran expansion. Men det är lätt då i dagens, även dagens yoga, breathwork och mycket olika praktiker där vi vill upp och ut ur kroppen, där kroppen bara ses som ett onödigt ont, då missar vi att kroppen är liksom en bit av jorden. Och all den intelligensen, all instinkt, all längtan, all magnetism, eller man kan prata gravitation. Men i kroppen har vi verkligen ett vilt djur som vi kan luta oss in i och faktiskt låta guida oss.
Jag tror att många inte riktigt vill se det här vilda djuret. Eller se de här väldigt grundläggande som fysiska, kroppsliga, kötsliga aspekterna av oss. Kanske finns det den här bilden av att det är mindre fint eller att det är mindre upplyst, att man hellre vill sitta och vara uppkopplad och att på något sätt ta sig från den kroppsliga upplevelsen. Mm. Men jag är inte säker på att det är det som vi är här för att göra. Om det är så att vi har en tro på ett liv efter eller innan detta, att vi är någon form av andliga varelser som tar plats i en kropp på jorden, så känns det lite som att ja, men då kan vi ju vara där.
Exakt.
Sen, när vi är färdiga här, det är lite som att ja, men jag går till jobbet och så sitter jag liksom och slappar och går på tv och har fritid på jobbet. Visst, det kan man göra, men det blir ju för fan ingenting gjort. Och att till viss del, tror jag, även om jag självklart inte förkastar den andliga kopplingen, så tror jag det är viktigt att nästan se det som att vi har en uppgift och vill följa den här uppgiften som mänskliga kroppar och det vi ska göra här.
Ja, verkligen, och det är en jätteviktig poäng där. Och jag tror att det kan man också koppla till modern vetenskap, hur om vi har trauma i kroppen så blir vi experter på att koppla ur kroppen. Och jag kan ju se som barn, och jag har inga stora, jag tänker att alla har sina trauman, men jag har liksom inga stora trauman, men jag var ändå expert på att tidigt gå in i djupa meditationer och lämna kroppen. Det var ju jättenjutbart. Det blir en paus. Och det blir...
Hur då?
Ja, men...
Hur är det?
Nej, jag kunde gå ut i skogen med min kanin, sätta mig på en sten och så tjup, var jag liksom ur kroppen i något härligt astralplan.
Känns som vi kommer tillbaka till ett tidigare samtalsämne här, att gå ut i skogen med en kanin och sätta sig på en sten och spacea iväg. Det. Jag visste inte att vi skulle prata så mycket om det.
Nej, nej. Ja.
För jag har varit med om det också. Det var din kanin.
Ja, okej. Nej, men du, ja, för jag ser ju en annan koppling här också då, att jag borde ha liksom lagt, och det tror jag att jag gjorde också, men att om man ser det som ett fint exempel att gå ut i skogen, meditera och koppla upp sig, sticka iväg, fokusera på de övre chakrarna istället för att faktiskt känna sin koppling med naturen. För att där har vi ju ett sätt att, jag tror att det är så många som går runt i livet ungefär som att man har ståplatsbiljett. Man har ingenstans att slå sig till ro. Och att börja landa ner i kroppen är ju ett sätt att igen få en sittplats. Och att landa, nästa steg är då också att känna den här kopplingen till den större kroppen, till jorden. Och att kunna, kanske inte bara sitta utan luta sig tillbaka och vara hållen. Och känna att man har den där totalt moderliga, eller ja, pratar vi jorden så vill jag nog helst prata moderlig energi. Som vi så många försöker applicera på våra fysiska föräldrar, men som de aldrig kan ge oss så som jorden kan.
Men du nämnde din lärare. Hur hittar man en lärare? Alltså jag kan tänka mig att visst, man kan gå till den närmaste yogastudio eller yogaklass. Men inte riktigt en instruktör som du följer. Hur viktigt är det att hitta sin lärare eller lärare? Mm.
Det här är en fråga som är väldigt levande i mig också just nu. Så i mitt fall, ironiskt nog, för att både min lärare, eller min guru skulle man kunna säga, och jag är två personer som väldigt jobbar aktivt emot hierarkier och att ge bort sin kraft till någon annan. Men för mig så var det nästan lite skolexemplet av att finna sin guru. Jag kände att jag behöver åka på Manjos workshop när han var i Berlin. Jag såg bara att han skulle komma av någon anledning. Åkte dit och kände att det finns någon. Det fanns en väldigt, väldigt djup connection. Från två håll. Så bara året efter så kom han till Sverige. Min lärare då, Manjo Joyce. Jag har varit liksom i USA där han bor. Jag ska presentera honom alldeles strax, vem han är. Mm. Men det har varit många, många år av att jag har följt honom och verkligen varit hans lärling. Och haft upplevelser av så många gånger, eller egentligen varje gång jag träffat honom, av att bara vara i närheten så är det vissa saker som bara faller på plats i mig. Som att jag kan, du vet, man kan ta två telefoner och kopiera över den informationen som behöver komma över. lite så. Så att det har varit en fantastisk gåva att ha det. Och samtidigt så är det väldigt viktigt, så tillbaka till din fråga. Jag tror att ibland är det menat att ske på det där sättet. Men jag hörde för bara 2 veckor sedan, Per Johansson som har podden Myter och Mysterier tillsammans med Erik Schultz, en av också mina, någon som verkligen ger mig mycket inspiration. De pratade om just detta och då sa han att man kan låta vem som helst vara din guru, fast du behöver inte ens berätta det för dem. Du kan bara i tystnad utse någon, att jag skulle kunna utse att Dan är min guru, så att allt han säger till mig nu, det kommer jag ta, lägga väldigt stor vikt i och bara låta det finnas att man sätter sig lite under någon, att man tömmer sin egen kopp lite och låter någon annan få fylla på med sin kunskap. Så det behöver inte vara en specifik person, utan det handlar ju om att kunna se sig som en lärling till andra människor.
Jag tror också att vi bär på någon form av visdom som kan urskilja att det här är rätt för mig, det här stämmer inte. Men att det kan bli lite jobbigt ibland om man då har utsett någon som en guru, som en lärare, som en mästare. Hur den kan vara, att det kan vara svårt när man känner att det inte rimmar rätt eller att det inte stämmer.
Just det.
Det kan vara en personlighet. Mm. Jag behöver inte ha med det som personen lär ut. Det kan vara just bara personlighet. Som jag har sett med de som jag har lärt av och sett upp till. att det kan vara ett jobbigt men ett lika viktigt steg att se, okej, men det är din kunskap som jag vill tanka ner, inte din person, nej, inte hur du behandlar andra, inte vad du har för människosyn eller politik eller vad det nu kan vara.
Så viktig poäng. Och återigen har jag ju haft en sån tur här. Eller det är bara att du hör. Så. Ja, jag har haft en sån tur här. För att Manjo är väldigt tydlig när han kopplar upp sig. Och det är kunskap som han egentligen drar igenom sig. Som jag kan ta del av. Men det är också då bara en surgubbe. Som jag inte lägger någon gurustämpel på. Så att det har varit ganska enkelt för mig att urskilja detta hos honom. Att jag behöver inte ta allt. Utan jag känner när det är någonting som är av guld till mig. Som jag kan ta. Och det andra, då får han göra precis vad han vill. Han får rösta på vilket parti han vill. Han får äta vilken mat han vill. Det behöver inte matcha. Hans person behöver inte vara som jag tycker.
Kan du säga det?
Vore bra. Absolut. Ja. Absolut.
Kan han ta emot det?
Ja, det kan han. Ja. Och det är också, och det är en bra, tänker jag, ett bra råd. Att kan du inte kritisera någon som du vill lära av, så är det en red flag. Och precis som du var inne på där också, att det här är väldigt lite risky terräng. Om man och om någon till exempel utser sig själv till din guru och har svårt att släppa dig, det är också en red flag. Jag är i en punkt nu till exempel med Manjo där jag har uttalat till honom att jag har tagit ett litet kliv tillbaka. Han kommer antagligen inte komma till Sverige nästa år, för att det känns som att den här fasen av aktiv lärare, lärlingsfas, lite över. Och då är han bara så otroligt stödjande i det, att han också känner det. Ja, det är dags.
Det känns som att är en, vad ska man säga, en sann lärare eller en sann mästare, så vill man inte behålla andra människor som elever, utan kanske helst att de ska överträffa en.
Exakt.
På något vis. För att då vet man att då har man gjort så bra jobb som man kan göra. Så att det inte handlar om att behålla en i någon form av underläge.
Mm. Så viktigt.
Berätta mer om Manjo.
Så Manjo Joyce, han är son till Pattabhi Joyce. Och Pattabhi Joyce är grundaren av det vi känner som Ashtanga yoga-traditionen. Mm. Och Pattabhi Joyce lärare i sin tur var Krishnamacharya, som var lärare till då Pattabhi. I Iyengar, som har en annan sån jättestor yogatradition, idag stor. Dishikashar, som är Krishnamacharyas son. Indra Devi, som var en kvinnlig lärare. Och nu känner jag mig, glömde jag någon? Ja, det är klart att han också hade fler elever, men det var inte så många, och det var några som verkligen då klev ut i världen sen och spred yogan. Så all yoga vi, nästan all yoga, så en väldigt stor procent av den yogan vi har i väst idag, har sitt ursprung i den här mannen Krishnamacharya. Och Pattabhi Joyce då, min lärares pappa, han och Manjo, så far och son, åkte till, ja, dels så var det några amerikaner som fick nys om att någonstans i Indien, i Mysore, så finns det någon som lär ut väldigt atletisk yoga, där man verkligen jobbar med kroppen. Så det var unga europeiska och amerikaner som liksom började hitta till Indien först. Sen så bjöd de in dem, att Manjo och Pattabhi, att komma till Kalifornien. Första gången 1975. Och då kom de, som jag nämnde innan, mitt in i hippierörelsen. Och det här blev någonting väldigt, det var The New Drug in Town, yogan. Så att folk blev väldigt inbitna, väldigt seriösa. Och Manjo blev kvar I hippierörelsen. Jag älskar gamla bilder på honom när han landade där. Som ung person och yogalärare. Och liksom
Är det
kom.
ungefär som man föreställer sig, typ fördomen av en 70-talshippie?
Ja, verkligen. Ja, helt underbart. Och
Vi
alltså
behöver inte
han
lägga
blev.
ut några bilder då, utan vi kan bara använda vår fantasi så
Ja,
och det kommer stämma antagligen.
exakt. Det kommer
Bra.
nog stämma. Ja, utsvängda byxor och så här, snygg page. ja, jag vet också att Manju berättar att han och hans pappa hade svårt att urskilja på yogaklasserna vem var man och vem var kvinna. För att alla var bar överkropp och alla hade långt hår. Väldigt underbart. ja. Så efter det så var Manju kvar då och undervisade i USA och han har bott där i Kalifornien ever since. Han har flyttat till några andra ställen emellan, men nu är han kvar i Kalifornien. Och de då hippisarna som började göra ashtanga yoga på 70-talet, när det börjar bli 90-tal och de börjar vilja liksom tjäna pengar och bli vuxna, då kom de på att vi mådde ju rätt bra av den där yogan. Ska vi inte plocka upp det och börja liksom sprida det lite mer? Och då kom poweryogan, faktiskt på två olika av Manjos elever, en i Australien och en i USA, hittade på. Det pratar jag som skapade poweryoga utifrån ashtanga-yogan. Så anusara-yoga, poweryoga, allt som är vinyasa-yoga idag är egentligen en produkt av att Manjo har varit i USA och spridit då hans pappas tradition. Så att ibland så är han väldigt, väldigt stolt över vad han har gjort. Och när han börjar se att det har kommit naken vinyasa yoga och massa olika avarter och goat yoga och grejer, så undrar han, herregud, vad har jag gjort?
Det låter som att yogan har tagits in bland millennials, eller?
Verkligen, ja, yogan har ju aldrig varit så stor som den är nu i västvärlden.
Det är lite som meditation. Om man sa för 15 år sedan att man sysslar med meditation eller yoga så är man en sån där konstig person som är lite suspekt. Om du inte gör yoga eller meditationer då så är det många som ser en på en lite som suspekt, men vad gör du då?
Ja.
Att det liksom var som att man har hamnat efter någonting. Jag har ju mest erfarenhet av vinyasa-yogan, även om jag har ganska begränsad erfarenhet av yoga och känner inte till mer i bakgrunden. Snarare att jag följer ungefär rörelserna som man ska göra. Min första, egentligen det som fick upp ögonen för yogan var när jag hörde uttrycket power yoga. Och det var väl just i rätt tillfälle för att jag kände inte riktigt att vad ska man säga, det kändes alldeles för feminint laddat för någon som lyfte vikter och typ brottades. Och så power yoga, ja men det kan ju vara någonting för då kan man ju göra yoga och vara lite manlig också. Eller?
Exakt, ja, exakt. Och jag tror att yogan har tagit vägen genom gymmen. Det är ju hela anledningen till att det har blivit så som en folkrörelse.
Jag gör yoga på mitt gym där det luktar svett och man hör utanför dörren så här uns, uns, uns och folk som slänger vikter i golvet. Det kanske inte är optimalt. Men det är liksom mitt alternativ just nu.
Ja, jag tänker att ger det en positiv effekt så är det optimalt. Ja, och det jag vill lägga till här också då, som jag tänker är så spännande, som inte så många vet, att om ni kommer ihåg alla de här olika gubbarna och namnen som jag pratat om nu, Krishnamacharya, som alltså var min lärare Manjos pappas lärare, fadern av egentligen det mesta av yogan som är känd i västvärlden. Han tog väldigt mycket inspiration av Ling, svensken som liksom tog fram folkhemsgymnastiken och som är grunden till Swedish Harmonial Gymnastics, som det heter i världen. Så att
Är vi inne på typ journalfilm, unga blonda män i blåa shorts? Eller nakna kanske som står och gympar på en äng eller på något slags sommarkoloni.
Det skulle
eller
kunna vara
gymnastik.
Det skulle kunna vara en bild om man väljer den. Det skulle också
jag har,
kunna
den
vara.
Jag har mitt huvud just nu.
Ja. Keep it.
Och den är vacker.
Ja. Och det finns också, man kan också se, du vet, enorm gympasal och kvinnor i sina liksom klänningar och eller nej, det kanske de inte har. Man kan faktiskt googla detta också. Linggymnastik, harmonial gymnastics. Och så kan man också få faktiska svartvita filmer att titta på.
Så indisk traditionell yoga har en koppling till alltså gammal svensk gymnastik?
Krishnamacharya, jag tror att vi är då 30-tal, någon får rätta mig, och ni som känner mig vet att lita aldrig på Anna exakt med årtal och datum, men jag tror att vi är på 30-tal. De hade någon form av korrespondens, så att det är den här mannen Krishnamacharya egentligen, att han var fascinerad av nordisk svensk folkhemsgymnastik och vävde in det. Så något som är lite speciellt då med Krishnamacharya och den tiden var att yoga var vid den tiden och ganska i Indien och kult och konstigt. Något som man har liksom velat bränna rötterna till. Så det ansågs inte som något man ville förknippas med så mycket. Och jag var inte där vid den tiden och jag har lyssnat på forskare och lärare som har studerat detta mycket, men det är det jag har att gå på, så att jag vet inte exakt hur klimatet var, varför Ling och Krishnamacharya hade kontakt.
Men för oss idag kan du tycka också så här, hur fan ska man brevvänner på 30-talet?
Verkligen.
På andra sidan jorden, men ja.
Så mycket frågor.
Finns viljan, finns vägen.
Ja, så mycket frågor. Så att av någon anledning i alla fall så kände Krishnamacharya att nej, jag vill lyfta upp den här yogan. Det är någonting med den som jag tycker är bra för vårt land. Är bra för våra medborgare. Så att han började plocka av lite olika. Han gjorde ett eget litet hopplock. Så han började hitta yogapositioner. Hatha yoga. Som egentligen kommer från den tantriska traditionen kan man säga. För där, det är därifrån vi har det här. Kroppen är vårt tempel. Många andra grenar av yoga ser kroppen bara som ett hinder som ska övervinnas. Så att där har man mer liksom asketiska praktiker där kroppen inte hedras. Så han började plocka upp gammal hatha yoga, så tantrisk tradition. Han hittade en gammal skrift, nu leker jag lite med orden här. Eller jag vill inte förlöjliga Krishnamacharya och hans ande om man lyssnar. Men han hittade den här skriften Yoga Sutras, som Patanjalis Yoga Sutras, som fortfarande ansågs ganska fin. Och den var lite så transcendent i sin natur. Den hade lite den här, eller väldigt mycket en känsla av att kroppen ska övervinnas. Så dels har vi den tantriska traditionen Hatha Yogan, Patanjalis Yoga Sutras som pratar om att stilla sinnet, övervinna kroppen och lite det vi pratade om innan, sticka ur kroppen, hitta de här andra dimensionerna, hitta vår evighet och vår rena varande. Och så lite linggymnastik. Och där har vi på något sätt väldigt, väldigt förenklat grunden till modern yoga. Så att det är inte, vissa blir väldigt besvikna när de hör det här. För att man vill att det ska vara mycket mer mystikt och hemligt. Och det finns ju också. Det finns ju fullt av mystika upplevelser. Och det är ju också mystikt och fantastiskt. Och ja.
Men som du beskriver det låter som att då yogatraditionen är mer modern än vad jag har tänkt på. Eller har ja. Tänkt att det ska vara att min bild är ju snarare att det har flera tusen år bakom sig. Men det kanske det har också. För du sa att han plockar upp, men det var någonting med yoga. Det var viktigt.
Men just
man
det.
Försökt att glömma, eller vad? Jag tror jag tappade, kan inte du?
Ja, precis. Så vi kan börja med egentligen, det finns två olika, beroende på vem du frågar, hur gammal yogatraditionen är. Frågar du en indier eller någon som studerar vedaskrifterna, det kan också vara en hindu, så brukar man få svaret att yoga är 2500 år gammal. För att då menar de att yogan kommer från vedaskrifterna. Frågar du forskarna idag som sitter och studerar skrifter och försöker hitta vad kan vi ringa in som yoga? Vad har vi någonting? För att man kan inte säga att all filosofi är yoga. Så vedaskrifterna är en otroligt rik bank av kunskap och prosa och historia. Absolut meditationstekniker och sådär. Men man kan inte säga, säger forskarna, att det är yoga. Så det de hamnar i då är Shrumina-rörelsen, eller Shrumina-rörelsen, tror jag mer rätt uttalat, som har sitt ursprung 600 år före Kristus. Och det var ett gäng utbrytare från samhället i norra Indien på den tiden. Det var ett väldigt ett handelsstråk. Och en handel och en ekonomi som blomstrade. Folk bodde väldigt tätt. Folk blev väldigt sjuka av infektionssjukdomar. Och de här unga indierna sa att så här kan vi inte leva. Vi kan inte leva i den här kapitalismen. Jag vet inte om de använder det ordet. Men vi måste ha näringsrik mat. Vi måste komma tillbaka till naturen. Vi måste leva på ett mer holistiskt sätt. Så de flyttade ut från staden och skapade ashrams, kallade de det. Och där mediterade de. De levde i celibat. De var liksom asketer. Och kunde ha praktiker av att hänga upp och ner på en gren. Tills de kände att de hittade sin...
Vänta, när gjorde de det här, sa du?
600 år före Kristus.
Okej. Det låter ju oerhört. Dels gröna vågorna var inte först. Det kan vi ju liksom de kan vi ju utesluta som att de var slags grundare till att flytta ut på landet. Det är för mycket stress här i stan. Vi måste ut och käka ekologiskt och leva mer hållbart.
Exakt.
Men det kommer också till någonting väldigt intressant där. Att hänga upp och ner som antar någon form av tuktning, att kanske också där, övervinna kroppen.
Exakt.
Men det är ju väldigt likt berättelsen om asaberättelsen i den nordiska mytologin om Oden som sökte upplysning genom att hänga upp och ner i 9 dagar. Tror också, vet inte, men jag tror också att det var då som han offrade sitt ena öga för att få upplysning.
Just det.
Och där finns det ju även den hängde mannen inom tarot, i den tarot-traditionen eller tarot-spådomarna. Och frågan är ju vad som kom först. Eller kan vi säga att Oden var ju inte först bara att hänga upp och ner. Och asatron har ju det är ju, dels vet man inte så mycket om det som man tror eftersom berättelsen om asatron kommer ifrån de kristna.
Just det.
Eftersom den tecknades ner kanske först på, jag vet inte, 1100-1200-talet medan de var aktiv kanske ett par år, eller ett par hundra år tidigare. Och det är genom, så att säga, vinnarens eller segrarens perspektiv att på något sätt demonisera. Men att de har lånat från tydligen då både längre österut men också givetvis den grekiska och romerska gudasagorna.
Just det.
Att de liknar varandra. Och liknar varandra i det här att gudarna är inte ouppnåeliga utan de är lite som människor också. Småaktiga, hämndlystna, ja, sura gamla gubbar i vissa fall.
Just det, och där kommer vi tillbaka lite till när jag sa innan att man kan bli lite besviken när man märker att yoga kanske också har skandinaviska rötter, att vi letar oss långt bort. Men man kan vända på det också, att ju mer jag letar efter det verkliga ursprunget av kraften bakom yogan, desto svårare blir det att peka ut var kommer det ifrån. För dels var indiarierna uppe i norra Indien, det var ett resande folk, de som verkligen kom med yogan. Till en början, för eftersom att det var liksom en sån, man kan inte säga liksom att det var indier. Och sen då börjar man titta på nordisk mytologi. Absolut har vi yoga där. Och vi har mycket yoga om man tittar även in i kristendomen som finns kvar. De kristna mystikerna och de äldre mysterieskolorna. Där kan man också se att de gör asana, alltså positioner, mudras, handställningar. Och det finns ja, väldigt mycket där, även i kristendomen och ännu mer i asatron. Och sen kan man även titta i gamla Egypten. Det finns också väldigt någonting där. Där man kan se att de också har gjort asanas positioner. Ja. Men jag är inte tillräckligt insatt i yogan är min ingång där jag kan lättare prata om det, utan här är det mer att jag har en väldigt, jag känner den här fascinationen, var kommer det ifrån?
Att du spekulerar att det har någon form av gudadyrkan bakom det, men att yogan då är alltså väldigt kropps, jag håller på att säga kroppsfixerad, det var inte alltid så. Yogan har mer av en kroppscentrering och att centrera sig i kroppen. Eller?
Ja, fast det beror också på, går man då lite längre tillbaka i yogan, så innan Krishnamacharya, då har vi de här olika traditionerna inom yogan. Så då har vi dels den tantriska traditionen, där kroppen är templet, där allt i den fysiska upplevelsen kan vara vägen till upplysning. Det kan vara mat, det kan vara att vara i naturen, det kan vara sex, det kan vara att meditera, men det kan vara allt. Så, och sen finns det olika förgreningar i den tantriska traditionen också. Men väldigt förenklat så har man med det här förkroppsligandet där. Så att fysisk yoga har egentligen sina rötter i det. Sen finns det de här traditionerna som inte är så ankrade i kroppen. Utan där man verkligen försöker så fort som möjligt hitta tredje ögat. Hitta bara ren närvaro i kroppen. Stilla kroppen så att du inte känner kroppen, utan du känner vad finns bakom ditt rena varande. Och det är inte så förkroppsligat alls, utan ganska mycket motsatsen. Och vad det lilla jag har lärt mig om till exempel kristendomen, går man tillbaka till de gamla, de äldsta kyrkorna, de äldsta församlingarna, så hade de en väldigt stark ankran i det förkroppsligade. Så ja, så att det är inte så enkelt riktigt att säga att yogan alltid är genom kroppen, och andra filosofier och religioner är inte det, utan det är mer komplext än så.
Det är nog, ligger nog mer i min begränsade kunskap och upplevelse. Men det kanske är bara för att min upplevelse av yoga är att jag svettas och har ont och svårt att hålla balansen.
Ja. Ja, och sen... Och det är det,
jag ser det inte som en religiös, som en religiös helig, helig ceremoni just då.
Nej.
Men givetvis så kan det ju vara det också, i och med att man då, enligt mig i alla fall, eftersom jag är så oerhört fysisk.
Ja, och du kan också se det som att det är verkligen gymnastik.
Mm.
För en aspekt av det är ju det som vi kom fram till.
Men behöver man göra liksom, precis som många andra hur ska man säga, traditioner som har, men som har mycket historia och som visst har en viss religiös koppling, om man kan se det på det viset, eller andlig koppling, att man måste bemästra det för att, du vet, göra rätt, för att få någonting utav det.
Mm, just det.
Och då vill jag inte fråga hur ser yogan på det, utan hur ser du på det?
Ja, där kan vi titta på den delen av yogan där jag är allra mest hemma. Ashtanga yogatraditionen. Den har en stark struktur i sig. Det är uppbyggt av tre olika serier. Vissa kommer säga att nej, Anna, det är sex serier. Men så som jag har lärt mig det, redan här börjar vi med de här liksom väldigt tydliga strukturerna. Att det finns en första serie, en andra serie och så finns det en tredje serie som är uppdelad i flera. Och så som det oftast lärs ut fortfarande idag av Pattabhi Jois barnbarn, Sharat, är att man måste bemästra en position innan man kan gå vidare till nästa. Så att det finns liksom ett sätt att jobba där man successivt avancerar för att man ska, syftet med det är att man ska kanske jobba väldigt långsamt, att man ska veta att kroppen är redo att gå vidare. Och till exempel om man kollar på traditionell yoga i vinyasa yoga traditionen att börja jobba med breathwork, som inom yoga kallas, eller heter pranayama, så behöver man ha mästrat hela första serien, alltså ganska mycket avancerad fysisk yoga, för att man ska veta att kroppen är tillräckligt i form för att hantera att jobba med prana, energi direkt i kroppen. Vissa liknar det vid att man har som en att man är som en brandslang. Man måste se till att alla hål är täppta innan man sätter på för full sprutt på vattnet. Och det har sin plats, ser även jag, som är lite som jag kommer komma till. Kan ha mina åsikter lite om att låta det bli för dogmatiskt. Det blir lite som tv-spel, brukar jag ibland säga. Att du måste liksom först klara första nivån innan du kan få levla upp till nästa. Men det finns en trygghet i det också.
Det finns, en väldigt skön struktur att veta så här, vad är mitt nästa steg. Men jag blir ju lite triggad i, som min punkiga sida säger mer så här, vadå, man kan man inte få göra som man vill? Måste man liksom följa någon annans regler?
Mm.
För jag tycker det låter som att, ja, men då, ja, tror man att det är så, då tror man inte heller att man kan gå vidare. Då har man inte tillgång till det här förrän man har gjort rätt.
Nej. Nej, och sen är det frågan också, vad är man på väg? Varför ska man göra rätt? Vad är målet? Är det att bli duktig på yoga? Är det att bli duktig på att bli upplyst? vad är målet? Så för mig när jag undervisar så utgår jag alltid från, vad är den terapeutiska effekten här? Vad vill vi uppnå? Så om någon kommer med ryggont, så är det inte alls säkert att man behöver traggla de här första seriens positioner. Nu pratar jag igen utifrån Ashtanga-yogans metod. För att bota det här ryggontet. Utan det kan vara mycket bättre att plocka olika positioner. Eller hoppa över vissa positioner. Modifiera vissa positioner. Plocka in andra positioner. För att ryggontet ska läka snabbare. Om någon kommer med intentionen att jag vill bli upplyst så snabbt som möjligt, då kanske man inte är lika fokuserad på att läka kroppen terapeutiskt. Även om det om jag undervisar någon, så är det alltid en del som måste få vara med. För man vill aldrig göra skada på kroppen. Ahimsa på sanskrit, att inte göra skada. Då kanske de här serierna i sin rena form kan få fylla mer en funktion. Att man jobbar lite mer. Man kommer tillbaka till det här lite mer asketiska. bränner igenom kroppen, jobbar fysiskt på ett enligt en speciell, vad ska man säga, man använder de här serierna som en struktur. Ja, där kanske vi får klippa lite. Jag kände att jag hade tappat tråden. Markera tiden.
Jag ska kolla lite snabbt.
Ja, är det okej okay att ta en liten?
Jävlar, 53 minuter här.
Ja, jag kände att jag började glida iväg lite. Är det okej okay att göra en liten? Jag får bara ta en klunk vatten.
Ja, men absolut. Vi gör en cirkel här från att vi börjar med dig och så var vi tillbaka flera tusen år i tiden. Men jag skulle vilja komma tillbaka till dig.
Just det. Ja, för frågan är nu när jag börjar prata om typ Ashtanga yoga och nu kommer Tobbe, han får inte komma in. Okej, han har stängt sin dator. Ja, det var ju perfekt timing. Han ska bara
Mitt i
hämta en grej.
pausen.
Ja, det var faktiskt väldigt bra timing för precis nu gjorde vi en liten paus. Ja, jag hämtar då. Vill du se han?
Jaha. Jag ser bara benen.
Jaha.
Hej!
Hej.
Fint att se dig,
Jag kan inte
Tobbe.
se dig. Jag
Detsamma.
hör inte dig, men du verkar glad.
Ja, jag har ju ljudet i... Ja,
Säg att det var
här.
detsamma, kan du säga. Jag håller med.
Vi ses igen.
Ja, just det. Vi ses igen, säger han. Och detsamma säger Dan.
Ja, men jag hör ju honom.
Ja, just det, hör jag han. Jag är
Ja.
helt kortslutning, jag är jättetrött i huvudet nu. Ja, ja. Idag. Ja, precis. För det var någonstans där jag kände lite, så du vet, att jag börjar bara kanske inte prata från den mest inspirerade platsen.
Konspirerande platser. Men från att du öppnade din egen studio 2010. Du är inte kvar där. Det var hänt däremellan.
Ja, 2010 öppnade jag min egen studio. Några år senare så flyttade jag till en stor, jättestor lokal mitt i centrala Jönköping. Och drev, jag kommer inte, eftersom att det är med år, jag tappar liksom årtal och när allt hände. Men i några år så drev jag en stor studio med anställda och det var fantastiskt, en sån otroligt härlig community. Som det var. Jag tror att vi rymdes där 50 personer i yogasalen ibland när det var något event och vi var många.
Wow.
Ja, och det var fullbokat. Och det var en studio som var väldigt ankrad i traditionell ashtanga-yoga, men jag hade också lärare som hade andra traditioner. Och vi hade klangmeditation och meditation och gravidyoga. Och fortfarande idag så kan jag känna den här communityn som skapades. Men jag är väldigt styrd av kroppen. Och kroppen och själen. Och när jag känner att någonting är dags att börja eller att lämna så har jag ofta inte något annat val. Det är klart jag har, för alla människor har en fri vilja. Men det känns inte så. Jag måste följa det som jag känner. Så för 7 år sedan nu, någonting, så sålde jag studion, kanske 8 år sedan. Och ett tag efter det så flyttade jag ner till Skåne. Och jag sålde studion först och sen så var jag i det här tomrummet där jag inte riktigt visste vad jag skulle göra. Och då bara sögs vi ner till Österlen och bodde där.
Jag tror det är skitsmart att göra så faktiskt. Eller smart, kanske inte strategiskt och logiskt smart. Men jag tror att det är något av det bästa sättet att göra. Att man gör sig av med någonting för att kunna skapa utrymme. Och att då idéer eller inspiration eller möjligheter, då finns det plats för det.
Ja.
Alltså, vips var en hel yogastudio och en rörelse borta. Så då kommer någonting annat att som faller in på dess plats.
Det stämmer så väl. Det är som att då blir universum jättekreativ och börjar pussla ihop ditt liv åt dig och kommer med en massa förslag. Det här kan du göra, det här, det här.
Vi har gjort så flera gånger med bostäder, att sagt upp och så här, väntat så här, ja, nu kommer det någonting snart här. Ja, okej, nu har vi en månad kvar. Var ska vi bo någonstans? Ja, du. Och så lyckas det lösa sig på något vis. Och det har ju gått skitbra om vi ska tala om manifestation. Så jag och Sara är ju fantastiska på att manifestera bostäder.
Ja, det är verkligen en superkraft.
Ja, det kan vara det om man typ bor i Malmö. Så är det verkligen en superkraft som man kanske skulle lära ut, men jag är inte säker på att det är möjligt.
Ja, jag säger inte det. Det kanske är nästa projekt för dig också. Men i alla fall så landade vi nere på Österlen. På denna fantastiska plats. Och lärde känna så mycket väldigt vakna människor. För mig känns Österlen som en sån andlig lekplats. Jag tror inte att jag träffade mer än ett fåtal personer som inte hade någon form av andlighet. Och sen så betyder det ju så olika för alla såklart. Och jag undervisade...
I Jönköping är det ju... Jag som också bott i Jönköping vet jag att det är ju en annan sorts andlighet där som kanske inte är helt tillåtande. Överhuvudtaget Småland är väl inte det mest... öppna för det som är typ konstigt eller att gå sin egen väg, om det inte är så att man går sin egen väg på rätt sätt.
Just det.
Och följer typ Gnosjöandan istället för Österlenandan.
Nej, det är sant. Där fick man kämpa lite mer. Jag vet att jag fick någon insändare i tidningen, i Jönköpingsposten, riktad till, kanske inte bara mig, men som var till yogalärare.
Det fanns inte lika många 2010 kanske.
Nej, precis. Nej, det var det inte. Då var man väldigt okult och potentiellt farlig. Att folk skulle vara vaksamma för att vi väcker en orm i kroppen. Och att den här ormen är ondskan. Och det var då inget bra, tyckte personen som gjorde insändaren.
Och det är så underbart att tänka på så här, yoga är ondskefullt. För
ja.
För det ger verkligen inte de här vibbarna, men att tänka att det finns något så ondskefullt och jag antar då sataniskt med liknelsen av ormen.
Just det.
Å andra sidan, i de flesta traditioner så har väl inte ormen riktigt samma ställning som i bilden av Adam och Eva.
Nej, precis. Ormen inom yoga är ju kundalini-kraften bland annat. Så att det är ju vår inre kraft att väcka vår fulla potential.
Så du blev jätteglad också... när du läste den.
Ja, och jag är ju faktiskt en liten orm tatuerad på foten också numera. Ah. Så, jag är glad över att ormen vaknar hos människor. Och jag tror att de här åren nere på Österlen var också en otroligt transformerande process för mig. Från att vara i den här väldigt tydliga strukturen. Yoga 6 dagar i veckan själv. Och också hålla den här strukturen för ett stort antal elever, många hundra. Så var jag liksom själv att utforska. Vad vill jag nu? Vad känns på riktigt sant? Hur vill jag praktisera? Och om vi utifrån bara min egna process där. För jag har ju varit där med hela min familj och det massa andra parallella processer såklart. Så var det år av förkroppsligande. Av att luckra upp strukturer faktiskt ännu mer. Så min egen praktik idag är absolut... hållen av tradition, av alla mina år tillsammans med Manjo, av att lära sig ett hantverk från början. Jag brukar likna det vid när jag lärde mig att sy. Hur tråkigt man än tycker att det är, så måste man först lära sig att sy blixtlås, gärna för hand. Och sen när man kan alla grundtekniker, då kan man börja designa fritt. Så Åren på Österlen har nog varit åren där jag börjat mer designa fritt. Vilket har, och fortfarande är en process som är jätteintressant och väldigt härlig.
Vad är det då som du har designat fritt? Och den här frågan kommer inte med, utan prata som om du svarar på den frågan. Vad är det du
Ja.
har designat fritt?
Idag så är det inte så att jag alltid går upp klockan 6 och yogar en liten specifik sekvens i 2 timmar. Utan idag så kan det absolut vara så att jag avsätter en tid, att nu ska jag praktisera 1 timme. Men jag låter oftast kroppen få bestämma mycket mer vad den vill, vad den behöver. Så min praktik utgår mycket mer ifrån min direkta somatiska upplevelse, alltså vad kroppen berättar i form av känslor, i form av ja, allt man kan känna i kroppen. Och därifrån designar jag min praktik.
Det låter som en stor skillnad, eller stor, det låter ju som en stor kontrast jämfört med det du berättar, att i vissa traditioner så ska kroppen övervinnas. Och jag antar att du har också varit inne i den sortens, eller har kunskap om den sortens tankar. Och då dessutom att det här, kroppen får bestämma och kroppen får leda. Hur skiljer det sig från varandra?
Det är ju
Förutom det
egentligen,
uppenbara.
ja, att istället för att disciplinera kroppen, att det är ett uppifrån, ungefär som att man blickar ner i kroppen uppifrån och ner, så är det här ett sätt att inifrån kroppen röra sig. Att man har ett inifrån och ut-perspektiv. Jag har fortfarande lite struktur, för har man ingen struktur, så här kan vi prata om polariteter, Shiva och Shakti om vi pratar yogaspråk, att vi har den feminina aspekten som är kroppen, som är jorden i oss, som är det som är instinkt, som är djur, som är vilt. Och sen har vi Shiva, den maskulina aspekten, som vi skulle mycket mer kunna koppla till det mentala, att det är en hållande energi. Den energi. Skapar vi struktur så är det utifrån det här mer maskulina. Och jag behöver alltid vara noga med att påpeka när jag pratar maskulint och feminint att det inte är man och kvinna, utan här är det två, en maskulin och en feminin energi som finns i både män och kvinnor. Så yogans mål är att båda de energierna ska finnas lika mycket.
Ja,
Då
men
hittar
det
vi
tror jag
helhet.
de flesta som, jag hoppas de flesta som lyssnar på den podden också är medvetna om att det har inte med genus att göra utan det har med energier att göra.
Exakt.
Det låter ju just som det som du beskriver, att kroppen ska övervinnas, att det är på någon sån här, något slags från det medvetna tänkandet och det ska sippra ner i kroppen. Istället för att, precis som du säger, att det kommer inifrån och ut. Och att det är väldigt mer kanske tillåtande.
Just det,
Det är
precis.
tillåtande att få se eller uppleva.
Och det är ett lyssnande, att man är öppen för att höra vad kroppen behöver. Och här kan man likna det vid, eftersom jorden är också kroppen, det är också Shakti. Och lyssnar vi inte på jorden, vad hon behöver, så ger det ingen skörd. Vi kan inte bara köra över, vi kan försöka industriodla jorden. Och här kanske många också kommer säga emot mig, men vi kan inte bara göra det utan att känna in vad behöver jorden. Till slut så blir jorden död om vi bara använder använder henne till
Ja, men
våran för,
visst är det
ja.
så också att alltså jorden innehåller inte de mineraler som den normalt gjorde tidigare. Att vi
Nej.
måste tillsätta så mycket näringsämnen för att vi får inte det genom det som vi odlar eller det som vi äter. För att jorden är utarmad och att det måste då tillsättas till exempel alltså, olika kemiska ämnen som gör att det växer. Olika näringsämnen som inte är riktigt naturligt.
Exakt, och så blir det ju våra kroppar också när vi inte lyssnar, när vi dämpar huvudvärk med medicin direkt. När vi hela tiden har det här utifrån perspektivet istället för att fråga vad behöver hon, vad behöver kroppen? Behöver hon dansa, behöver hon gråta, behöver hon vila, behöver hon äta, behöver hon faktiskt få bli mätt? Vad behöver hon äta om jag inte bestämmer utifrån? Så, och här kan man känna sig lätt lite vilsen, för det är tryggt återigen då att ha strukturen. Så att det kan vara lätt att igen leta efter den. Snälla, kan någon säga åt mig, hur ska jag träna, hur ska jag äta, hur ska jag göra min yoga? Så att det är mycket, det kräver sin människa att våga gå in och jobba mer intuitivt med kroppen.
Ja, men som du säger också att balansen däremellan, mellan det feminina och maskulina, är så viktigt att även om det kan vara lockande, men det är bara att lyssna på kroppen. Fast ibland så vill inte kroppen riktigt det som är bäst för min situation. För att kroppen lever inte riktigt i det västerländska samhället. Jag tror att kroppen är ju till stor del mycket mer ett djur än vad vi uppfattar oss som att vara. Och att ibland så behöver det på något sätt styras. Så här, ja, men kroppen vill liksom inte göra ett skit idag. Ja, fast jag måste göra de här sakerna, för annars blir det blir mycket större problem i framöver. Jag vet att någon kompis som sa att ja, men egentligen vill jag bara ligga kvar i sängen, fast jag hade jättemycket att göra. Och det han gjorde var att ja, men då gick jag upp och tog en kall dusch och åt någonting, och sen så kom jag igång med att göra det som behövde göras. Och man kan ju se det som att jaha, men ska du hålla på att tvinga kroppen och disciplinera den? Ja, fast annars hade den legat kvar i sängen och gjort honom deprimerad och satt honom i en ännu svårare situation. Men det känns ju inte alltid riktigt rätt att vara så där strikt och rigid.
När jag återigen är här så är det en balansgång. Så är någon deprimerad så behöver man sätta till eld. Så här kan vi prata då om olika tillstånd i kroppen. Men jag tror tillbaka till det här att om vi bara helt lyssnar på kroppen, blir det inte så då att man bara ligger i sängen hela dagen och inte fungerar på arbetet? Blir det inte bara depression av det? Men det är där jag tror att vi har tappat tilliten så mycket till kroppen. För att när kroppen har vilat färdigt, som den till slut har gjort, så kommer den vilja göra någonting. Och då kommer det komma från en plats där kroppen verkligen vill. Där vi inte övertygar kroppen från huvudet att den ska vilja göra något. Så tänk dig att jag brukar ha det här exemplet när jag jobbar med mina klienter. Att föreställ dig att du får åka iväg på semester. Du säger upp dig från jobbet eller vad det nu är. Du vill bara få åka iväg precis hur länge du vill. Du har inga åtaganden. Maten kommer vara serverad. Det kommer vara perfekt väder. Du kan bara vila, läsa, dansa lite. Gör precis vad du vill. Och så går dagarna och veckorna och månaderna. Ja, precis. Så för dig räcker det nog. För dig räcker det kanske med dagarna. Men vissa är så här, okej. Okay, ja, men ett halvår av att bara vara i den här miljön. Men till slut kommer man till en punkt där man bara vill göra någonting. Och när kroppen då får börja berätta det, jag vill göra någonting, då kommer det också från en plats där man är på riktigt inspirerad. Det är något man måste göra. Och där börjar man hitta mer, kanske ett sätt som jag tror, att om fler människor hittar den platsen att leva ifrån, så blir det automatiskt harmoni. Att vi behöver inte strukturera uppifrån potentiellt. Jag kan vara lite radikal i mitt synsätt här. Jag vet att taoismen delar detta synsättet. Att i ett samhälle där vi behöver ha för mycket lagar och strukturer uppifrån, där vet vi att det är ett ohälsosamt samhälle. Det hälsosamma samhället kommer ifrån när alla människor är i balans i sina egna kroppar, känner hur man vill bidra. från största möjliga glädje och också, ja, det är dharma också på sanskrit. Vad har vi för uppgift? Och landa alla in i sin uppgift så. Alla kommer inte vilja vara brevbärare. Alla kommer inte vilja vara yogalärare. Utan då hittar vi vår plats. Och vi kommer inte vilja ligga oss att styra om samhället till det. Ja, du.
Min hjärna säger ju typ att det kanske funkar, men fan vilket jävla kaos det är fram tills dess.
Exakt. Kan det vara det kaoset vi är i nu? Jag vet inte.
Ja, å andra sidan, det kanske inte ser ut som precis som jag föreställer mig. För att det är så många system, så många inre system som också måste ställas om. Jag tror att många är inställda på att ja, men jag vet hur saker och ting funkar och det är så tryggt. Det här är att ja, men bara jag har liksom ett jobb att gå till som anställd, att det är sån trygghet i det. Och att man nästan kan säga att men så borde det vara för alla andra också. Så man då plötsligt får vara mer inkännande i hur kroppen fungerar istället för hur samhället fungerar.
Ja.
Så det var en väldigt stor kontrast och en stor ovana. Jag säger inte att det skulle vara fel på något sätt. Men det är bara min hjärna som jobbar just nu och försöker. Liksom,
ja.
Jag försöker bara försvara liksom, trygghet, ja. Tror jag.
Och på en samhällsnivå så tar det säkert generationer.
Mm.
Men jag har ingen aning. Men samtidigt så är det möjligt i varje enskilt liv.
Mm.
Där är det ju verkligen möjligt.
Ja, det är väl bara där man kan börja också.
Ja, för att det som jag lever ju väldigt mycket som jag lär, försöker jag göra. Och jag fick ju en ny sån stark känsla efter att vi flyttade ner till Österlen tillsammans med min man Tobias. Såklart, vi lever i symbios. Det är inte jag som bestämmer vad vi ska flytta, vad vi ska göra. Men vi fick en ny nytt kall, en ny känsla av att vi måste testa och leva på ett sätt som är ännu mer det här. Där vi ännu mer kan leva utifrån kroppen. Där vi ännu mindre sitter i strukturer. Så det innebar att vi sålde vårt stora, jättefina hus nere på Österlen och har köpt ett tiny house på 16 kvadratmeter plus loft som är off-grid på en tomt på Orust. Så där befinner vi oss nu för att leva det här experimentet. att leva nära naturen. Leva nära kropparna och försöka att inte hamna in igen i strukturer. För att även om jag som du är egenföretagare, så jag tror att säkert du kan relatera här, så skapar man ju snabbt sina egna strukturer som börjar bestämma över en.
Mm. Verkligen.
Mm.
Jag har ju varit där, det är ju en helt jävla underbar plats. Och som du säger också, så här, att leva i naturen, den är ju knappt ens meter ifrån huset. Det är verkligen som man säger, ja, men det är mitt ute i skogen. Men det här är mitt ute i skogen. Och som
ja.
Jag förstår så hade ni planer på att också bygga någonting där.
Ja,
men,
vi vill.
Det känns nästan som att ja, fast det kanske inte behöver det. Eller?
Det är lite så regelverk. I Sverige som gör att det är ganska bra att ha ett hus på mark som är fast. Så att man har en fast fastighet. För det här huset är ju på hjul. Så att vi kommer nog att bygga någonting. Men utifrån de här, där vi har upptäckt funkar så bra. Man behöver inte så mycket yta utan man behöver bara smarta funktioner. Smart yta.
Mm.
Så... Ja, det är möjligt.
Steg så liksom skalar du ner livet.
Ja, och skalar upp frihet och rikedom. Och möjlighet då att
Mm.
följa och leva i symbios med allt omkring.
Mm.
Men jag säger inte att det är lätt, inte så att jag vaknar varje morgon och känner att jag är i total symbios med allt och mina barn.
Mm.
Utan det är en övning ändå.
Var det när du blev mamma som du skrev dina böcker?
Ja, precis. Jag tror att det var när Ida Lo, min äldsta dotter som är 8, när hon kanske var 2, så skrev jag den första boken, En känsla av mig.
Mm. Inspirerad av henne eller för henne? Eller hur gick det?
Jag tror att se henne väckte mitt inre barn. Och väckte den här känslan av vad hade jag behövt som barn? Jag var väldigt, väldigt liten. Jag gick på dagis när jag hade min första riktiga dödsångest. Och började tänka på döden. Vad händer? Vad händer när man dör? Var kommer jag ifrån? Och jag försökte fråga förskolelärarna om döden. Vad är döden? Vad tar vi vägen? Och jag blev ju såklart klappad på huvudet. Och så sa de att det behöver inte du tänka på. Gå och lek.
Här känns det sig tvärtom. Det behöver vi alla verkligen.
Det behöver vi alla verkligen. Ja. Ja, verkligen. Mm. Det är som det står på en kyrkogård här nere i Mollösund. Så står det, tänk på döden vid entrén.
Mm.
Jättefint. Så jag tänkte mycket på döden. Och på min existens. Och hade velat ha ett sätt att kunna möta. Bli mött i det. Och där kände jag att en bok hade varit perfekt. Så att den här boken kom till av den längtan. Den boken jag själv hade velat läsa.
Det är ju väldigt tacksamt att ha den sortens hjälp som barn. Att veta att dels det är inte konstigt att tänka på. Ja, men den sortens frågor kring livet och döden och jaget och kroppen och tankarna och känslorna. Jag vet, jag fick inte lära mig det. En central del i mitt arbete, oavsett vad det är jag jobbar med, så är det ju egentligen den frågan som du ställde. Vad behöver det inre barnet? För att det är inte någonting som ligger i dåtid. Utan det är aktiverat och reagerar ganska starkt vid tillfällen. Men det mesta vi lär oss, det lär vi in om vilka vi är när vi är barn.
Ja.
Och det mesta vi lär oss om vilka vi är, lär vi oss av andra. Genom att imitera eller genom att helt enkelt bli tillsagda vilka vi är och vad vi kan och vad vi får göra och vi får vara. Hur familjer, samhället, hur kulturen fungerar. Och att veta till exempel att ja, men nu har jag och min mamma eller pappa läst den här boken. Att förstå att det är inte konstigt att det finns andra som tänker.
Verkligen. Och jag tror att går man till sig själv som barn så kan man förhoppningsvis minnas hur komplex ens tankevärld var. Otroligt tidigt. Vi har ju på något sätt någon idé fortfarande om. Eller i alla fall, jag tror att jag hade någon slags. När man inte tänker på det aktivt. Så tror man att barn, det språket som kommer ut ur barn. Det är deras inre värld. Men så är det ju inte. Deras inre värld är ju så otroligt mycket rikare och mer komplex. Jag vet att när jag tänkte på döden så jag minns fortfarande en inre bild av en röd blomma. Och så var det bara svart runt omkring och så vissnade blomman och så försvann den.
Mm.
Och där hade jag på något sätt, okej, är det det som är döden? Jag tänkte på det i bilder. Och ja, där behöver vi bli bättre på att möta barn. Hitta deras språk och prata om komplexa saker.
Jag hade några stycken som rädsla eller ångestupplevelser Som dels var på grund av saker som jag var med om. Men att som vuxen, om jag skulle som vuxen idag höra ett barn berätta om det, så kan det vara lite så här gulligt för att barnet inte förstår hur det egentligen är och så vidare. Men jag vet också att i det tillfället när jag liksom låg i sängen och så verkligen borrade in ansiktet i kudden och spände hela kroppen för att det var så jobbigt att tänka på vad jag vill ha bort de här tankarna. Och då låter det som att jag kunde tänka på någonting som döden eller alltså någon form av övergrepp eller våld eller något som gravt dysfunktionellt i min familj. Men vad jag tänkte på, jag tror jag var 5 eller 6 år, det var som att börja högstadiet till exempel.
Mm.
För min bror hade ju precis börjat högstadiet. Och han berättade om att det var massa skåp och, som han då hade, elevskåp. Och mina tankar var ju liksom, ja men hur vet man vilket skåp man ska ha? Hur kommer jag veta vilket skåp som är mitt? Jag tänkte på att göra lumpen. Och sådana saker, hur kommer jag veta vart jag ska gå? Och var jag ska sova? Och var jag ska vara? För att jag hade hört att ja, men då får man bo där på. Och att jag och kanske många andra barn också tänkte att ja, men man är likadan när man är vuxen. Det är bara att man har en större kropp. Och inte kan förstå att man lär sig och utvecklas. Och att man får information. Utan i den här lilla begränsade verkligheten som jag hade, som utgår bara från mig. Att inte heller kunna förstå att andra människor har ett liv utanför mitt. Så var det ju så här överväldigande att jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte hur det kommer gå till. Och ja, men det är så fruktansvärt jobbigt att ligga där i sängen med kudden mot ansiktet och liksom bara vilja skrika man inte kunna för ens syskon ligger där i samma rum. Men nu kanske det är istället alltså att ens partner eller ens barn ligger i samma rum, så man kan inte skrika kudden, men egentligen är det ju samma ångest. Jag tror att en vuxnas ångest inte heller kommer från vuxenlivet, utan det är det inre barnet som fortfarande ligger och skriker i sängen och
ja.
Försöker eller vill.
Och det är också någonting fint i det som du som jag kommer att tänka på när du pratar om detta, att vi tror ju varje ålder vi är i, så tror vi på något att vi är kompletta, att vi är färdiga. Så att därför är det klart att vi blir jätte... Ja, vi kan inte tänka oss att vi blir på något annat sätt. Och hur ska jag hantera och gå på högstadiet? Och så måste det vara fortfarande som vuxna, tänker jag. Att vi vet ju inte vilka vi är på väg att bli. Så därför kan vi få ångest över. Hur ska jag klara den här uppgiften? Eller?
Mm.
Vad ska jag göra när jag blir stor? Den känsla som man fortfarande har, som jag har väldigt mycket av just nu.
Ja, eller att man tänker att ja, men när jag blev 40, ja, men då kommer jag kommer ha koll på läget och så behöver inte oroa mig nu. Som jag tänkte när jag var 30, att men när jag är 40, men då har allting liksom, allt har fixat sig, allt har fallit på plats. Alltså läget är under kontroll. Och så nu när jag är 40 så går jag fortfarande och så här, hoppas att ingen kommer på mig att jag bara lajvar vuxen. Att jag är egentligen typ samma person som när jag var 20. Kanske inte lika, du vet, arg och impulsiv. Men att jag är fortfarande inte där vad jag trodde att jag skulle vara eller vad man ska vara. Och det kanske är någon form av högre vetande eller upplysning. Eller någonting.
Ja.
Jag vet inte, ska man nå upplysning, tror du?
Alltså, jag tänker ju att vi alla är ju upplysta. Alltid.
Mm.
Och alla människor har glimtar av total upplysning.
Mm.
Om man pratar om tillståndet samadhi, som då är ett sanskrit ord för att vara upplyst, och så finns det olika grader av samadhi. Men den här känslan av att vara ett med allt. Jag tänker att de som har varit med om att sitta bredvid någon som dör, eller varit med när barn föds, eller hoppat bungee jump, eller nu är det, tar jag sådana ytterligheter, men där man tid och rum inte finns, man bara är totalt närvarande, det är ju samadhi. Och det tillståndet finns ju i oss alltid att uppnå. Det är bara att när det är någonting som sker fysiskt som bara dras totalt där, då är vi bara där. Det finns ingen känsla av jag och du, utan vi bara är i samtal.
Mm.
Och det kan man ju få mer och mer av. Känslan av att vara ett med allt. Att vara ett med stunden.
Just det. Jag tänkte delvis att ångest kan vara ett sånt, eller stark ångest kan vara ett sånt tillstånd. Inte helt och hållet, men att man delvis just är väldigt närvarande i känslan just nu. Även om jag tror att känslan inte i sig inte är baserad i nuet. Men att man kan inte vara någon annanstans än i det som sker nu. Att skulle man kunna se det som att alla starka känslouttryck är en stark närvaro i sig själv.
Det här är ju verkligen tantrisk filosofi på sin spets. Att allting som du kan förnimma, allting som du kan uppleva, känna, är potentiellt en öppning till den här samadhi, närvaron, upplysningen. Och speciellt då starka känslouttryck är ju egentligen har en större potential. Och för mig så är skillnaden, säger vi ja till känslan eller säger vi nej? Så även smärta, om du säger ja till den, kan öppna dig för en förhöjd upplevelse av livet och total närvaro och faktiskt njutning.
Mm.
För att vara i det här tillståndet av att vara ett med allt är ju den högsta njutningen som vi kan uppleva. Och den kan vi hitta i allt.
Mm. Ja.
Och vi kan även hitta den, men det är där det är lite svårare, i det väldigt, väldigt lilla, det väldigt subtila. Att studera ett litet grässtrå och se hela universum och dig själv i det.
Man vill ju helt slippa att behöva vara med om saker som faktiskt tar det till den här kanten. För jag har ju, för mig det, så, det du beskriver, det dels påminner om upplevelser som jag haft, mer av psykedeliska upplevelser. Att uppleva ångest och eufori på samma gång.
Mm.
Men också att ge sig hän eller kapitulera inför sorgen.
Just
att det också är det starkaste upplevelsen av nej som jag har känt. Men också känslan av att just att ge upp, att inte kämpa emot.
Mm.
Och att kunna säga att men ta mig då. Så här, jag blottar strupen. Och så ge mig allt av det här.
Mm.
Och att få upplevelsen av att jag står kvar. Att jag överlevde det. Jag överlevde det. Det värsta jag någonsin kan föreställa mig. Ungefär.
Oj, vad starkt.
Det är en samtidigt så närvarande i den stunden, att det är så närvarande fysiskt också.
Just det.
När, och en sån andlig upplevelse. Men det är inte, oftast är inte först, och tror jag att det är förrän efteråt som man förstår hur vilken tyngd det har.
Mm.
Men det är såklart, vi är ju också tränade i att undvika smärta. Och att det, jag tror kroppen är ju det. Och att det är också kanske ett tillfälle där man stiger in med sitt medvetande. Och då säger ja. Om det nu är allt man kan göra.
Ja, och där har du en jätteviktig poäng. Och jag tror att det ringer in någonting som vi pratade lite om förut. Det här att, okej, men om kroppen bara får vara det här vilda djuret, vad gör den då? Den kanske bara gör helt meningslösa saker. Sen tror jag mycket om kropparna när de väl får prata. Men det här att medvetandet är med, att också kultivera medvetandet, att också jobba medvetet i kroppen. Där har vi ju nästa pusselbit. För då har man möjlighet att säga ja. Man har möjlighet att lyssna på ett medvetet sätt. Och man ser ju också när man säger nej. Vi är liksom med, vi är medvetna om vad som sker. Och mycket av mitt arbete, eller egentligen allt mitt arbete, handlar just om att bli medveten om mer av dig själv. Och så som jag jobbar nu så är det nästan alltid utifrån kroppen. Kan du känna dina fötter? Kan du känna ditt bäcken? Där är svaret ofta nej. Det var verkligen vår inre sits. Okej, kan vi börja? Kan vi känna huden mot höfterna? Kan du känna ländryggen? För att börja väcka kontakt, att få medvetandet ner i kroppen. Istället för att, som du också sa, att kroppen är ju smart. Lider vi så kan den stänga av delar. Det kan stoppa blodtillförsel. Det kan stoppa känsel. Den kan packa undan allt för starka känslor och uttryck så att vi kan lyckas ta oss från brottsplatsen och hitta trygg mark.
Alltså det är så intressant när du säger det. För jag följer det när du säger det. Känna fötterna, känna bäckenet. Jag märker att jag håller på att säga att jag blir helt väck. Det är inte sant. Jag märker att det blir så stilla.
Just det.
Att det är som att alla tankar vet om det här. Att okej, men nu gör vi någonting annat. Nu är vi riktade inåt. Men ja. Det är lite för enkelt, Anna. Tycker du inte det? Jag tror att det är som egot säger att så här, nej, det är lite för, jag behöver en teknik, jag behöver struktur, jag behöver läsa på ett papper, jag behöver att någon med en mycket högre utbildning än jag berättar det här för mig, som har gått alldeles för många år på högskola, istället för att bara, vad kan jag göra där?
Ja, precis. Men vi föds ju med allt vi behöver. Som vi sa innan, all kemi vi behöver finns i oss.
Mm.
Och all kunskap vi verkligen behöver finns också i oss. Och där kan man ju koppla till ditt arbete också. För visst, all kunskap vi behöver i kroppen, om den kroppsliga kunskapen, den har vi ju. Men vi har ju också annan form av kunskap som är mer kopplad till det mentala.
Mm.
Där vi också har allt. Det säger alltid Manjo, du är din egen bok.
Mm.
Fråga dig själv när du har frågor.
Mm.
Och det kan också vara en slippery slope om man utser sig själv till guru, att jag har alla svar.
Ja. På ett sätt sant, på ett sätt inte sant. Jag har kanske alla svar för mig, men inte för dig.
Just det.
Och att om det är så att ja, men kroppen kan inte hantera utan fryser in en känsla eller ett trauma. Att då är det inte jag som terapeut som har svaret. Utan om problemet finns inom dig. Och då finns också lösningen där på samma plats.
Ja.
Men det var enklare om den kom utifrån. Men lösningen finns inne i problemet.
Ja, och sen så, eftersom att vi ofta kapslar in just trauma i kroppen, så är det ibland helt nödvändigt att ha någon som håller handen. Och beroende på vad det är för slags trauma, så kan man behöva någon som verkligen är duktig på just trauma, att följa det in i kroppen. Jag har sett exempel på där det inte har varit en tillräckligt trygg container. Så att instruktionerna är så som jag gjorde nu. Känn in i kroppen, känn magen, känn ditt bäcken. Och någon har sagt, det här känns jättejobbigt, jag vill inte gå in i detta. Och så blivit pushade att gå in i kroppen ändå. För vad kan hända, det är bara din kropp. Och så triggar man en väldigt, väldigt kraftfull traumarespons som behöver professionell behandling eller hjälp för att ta hand om sen. Mm. Så det är ju både enkelt, vi kan titta in i våra kroppar, men ibland så behöver vi ha någon där. Vi behöver en village. Vi behöver våra medmänniskor för att också våga titta in.
Vad ser du att yogan kan ge för just känslomässiga reaktioner? Om du ser på dina elever, dina klienter som du jobbar med.
Starka. Ja, det är väldigt vanligt det när man har en nybörjarkurs eller en grupp med helt nya. Och man har mest bara fokus på att andas och lite lätt röra sig med andetagen. Första, andra tillfället så brukar det oftast vara någon som hör av sig sen och är osäkra på om de ska komma tillbaka för att de har känt sig så ledsna eller så arga eller så otroligt trötta. Så det är någonting som jag alltid får berätta första tillfället, att det kan väcka igång känslor beroende på vad som sitter i kroppen.
Jobbar du individuellt med de personerna eller är det mer av en guidning genom det? Hur brukar du möta det?
Jag brukar, eftersom att jag inte drar människor in någonstans där de inte själva vill gå. För att vi har återigen den här intelligensen. Att när man känner, nej jag vill inte känna den här delen av kroppen. Nej, men då låter vi det vara, då känner vi någonting där intill. Eller om man jobbar med yoga så brukar det vara väldigt, ett väldigt tryggt sätt att möta sina känslor. Det brukar liksom komma upp lite i taget. På ett sätt som man kan smälta. Så när jag sa, hade det här exemplet innan, när jag såg att det inte föll så väl ut, då är det på ett eller annat sätt att man blir lite pushad in att titta på saker som man kanske inte riktigt är redo eller villig att göra. Men så länge man jobbar med rörelse och andning och i den förmågan man har. För det är också så att första gången man går på yoga och man jobbar med andningen, man får ju inte en jättedjup andning första gången. Så ju mer dina tekniker förfinas, ju bättre du blir på att öppna din inre perception, desto mer effekt får du. Så att det är ju, det blir en gradvis öppning av att man får tillgång till kroppen. Man, så att det brukar aldrig vara något problem.
Ja, man kanske tror just om man känner sig ledsen eller att det kommer upp saker att jag gjorde fel eller det här med yoga. Eller vilken sorts typ av kroppsterapi det kan vara, men det är nog inte så bra. Medan det i själva verket är att du gjorde helt rätt.
Just det.
Att det är ett sätt att levla då.
Ja.
Och att komma vidare i sig själv.
Ja, och här är det ju vi som jobbar som terapeuter. Jag tänker att det här är dialoger som är så viktiga att ha. För när det är den här väldigt oreglerade fältet eller the field av terapeuter. Så finns det ju terapeuter som är fantastiska. Och vad är en fantastisk terapeut då, kan man ju fråga. Men det finns också de där det kanske inte faller så väl ut. Där människor kanske lägger väldigt mycket makt i vissa människors händer. Där det inte finns riktigt kompetensen att hålla. Och där behöver vi varandra, tänker jag. Jag har heller inget färdigt svar på detta, men att ha en tradition att luta tillbaka på, eller man har kollegor att diskutera med, att man inte är den här ensam vargen som bara kör sitt race, det tror jag är oerhört viktigt. Att man, även om man inte har en tydlig guru eller lärare eller tydlig community man tillhör, men att man har hakar in i en större kunskapsbank. Tror jag är av stor vikt här, så att man inte bara hittar på lite som känns bra. För då när människor som kommer till en mötegrej, då vet man kanske, man har någon kollega man kan prata med, eller om man inte har stött på det här problemet själv, så har man alltid någon att nå ut till.
Ja, känns det då jobbigt som terapeut, så finns det också risk att man då vill fly från det.
Just det.
Nej, vi ska inte gå dit nu, du får ta någon annan gång.
Just det, och det är en bra poäng. Precis, för att så mycket saker, här har jag så mycket att tacka att jag har gått lärling till Manjo alla de här åren. För de flesta saker som händer är helt trygg med. För att jag har läst, jag har hört berättat, jag har sett när andra undervisar. Manjo har varit med när jag har undervisat och vissa saker har kommit upp. Så att man är så bekant med människors processer, de är inte nya. Vad säger du där? Hur resonerar du när det kommer till att ha det här nätet omkring dig? Eller vad hjälper dig här?
Det är ju ett att vara terapeut är ju ett väldigt, det kan ju vara ett väldigt ensamt arbete. I och med att de människor jag träffar är inte, hur man ska säga, på samma nivå. Och då vill jag inte säga på en hierarkisk nivå, utan snarare att de har inte samma roll som jag har. Och om jag går omkring i det här huset där jag är just nu. Ja, men där finns det en gymnasieskola i andra delen av huset. Det finns liksom typ kustbevakning. Det finns någon advokat, jobbcoacher. Men alla möjliga sorter, så att det är ett slags kontorshotell. Och det går inte för mig att gå upp till som kafferummet och prata om de här upplevelserna. Och det kan vara viktigt att bara få lufta att det här kändes jobbigt. Eller det här kändes bra. Eller vet du vad jag gjorde idag? För att när man jobbar, om man är sådär vanlig, som ett vanligt jobb, då får man ju alltid prata igenom sina upplevelser, tänker jag. Det ringde någon som var jättejobbig. Eller helt underbar. Men att det är av jättestor vikt. Bara för att någon slags avvägning i att tänker jag rätt nu. Om man kan ta det förstås. Och ju mindre man bekänner sig till en, liksom en teknik, en tro, en metod som är rätt, så tror jag att det så lättare har man också att kunna vara flexibel i det tänkandet. För att om man då upplever saker som går emot manualen, så blir det besvärligt.
Mm. Just det.
Men att olika sorters terapeuter, behandlare, coacher kunna mötas och samtala och sluta betrakta varandra som konkurrenter.
Mm.
Det tror jag är jätteviktigt. Framförallt för att vi är inte konkurrenter, för att det finns tyvärr ett outtömligt antal personer som behöver hjälp på olika sätt. Jag har liksom inget problem att sända iväg en klient till någon annan för att de ska kunna få hjälp med någonting som inte jag förstår mig på, eller jag känner att men du borde nog kunna göra någonting annat här.
Ja.
Som jag tror passar dig bättre. Eller som ett komplement till exempel.
Just det. Precis. Det tycker jag känns så skönt också att veta att man har kollegor.
Mm.
Och vissa kollegor då som man, eller att man också har ett nätverk av kollegor som man känner till. Och att man kan, som du säger, länka vidare. Man känner att nej, jag tror att det här, ibland har känt att nej, det här kanske inte är exakt vad du har längtat efter. Men jag vet att den här läraren, ni skulle nog klicka.
Mm.
Här jobbar hon, hen jobbar med på det här sättet som jag tror skulle passa.
Till exempel träffat på, ofta är det män som har väldigt svårt att, som har uttryckt att jag har massa sorg inom mig, jag får inte ut den. Så här, ja, men det kanske inte liksom upp i huvudet som den kanske sitter någon annanstans i kroppen, att de kanske borde gå och andas med någon. För att jag själv har haft så positiva upplevelser att det förlöser en massa energi utan att du behöver tänka så mycket på det.
Ja.
Eller att människor som inte är i kontakt med sin kropp skulle vinna så oerhört mycket på att bara snegla lite åt yogan till exempel.
Mm. Visst. Ja, och jag har ju skickat folk till dig.
Mm. Tack för det.
Så jag tänker att det kan nog vara bra. Kan Dan få koll på vad han gör?
Får se om vi behåller något som...
Ja. Ja. Nej, men skämt åsido.
Det låter som att man har min genans.
Ja, nej. Skämt åsido så är det ju oftast att det behövs kompletterande terapier. Mm. Likadant om någon kommer med skador så kan jag aldrig, eller jag vill inte utge mig för att kunna läka eller bota skador, utan då hänvisar jag nästan alltid till någon kiropraktor eller osteopat eller sjukgymnast som jag har förtroende för.
Men hur får folk tag i dig om de vill ha närmare kontakt med dig?
Ja, jag finns på annabjarkvik.com, så man kan bara googla mitt namn så hittar man min hemsida, och där finns även länkar till min Instagram-sida, Facebook-sida och YouTube-kanal. Jag har på min hemsida 2 stycken gratis kurser. En som är en grundkurs i traditionell vinyasa-yoga, så det är Ashtanga-yoga, men jag, eftersom att jag är lite friare i mitt uttryck och också med Manjos support, vill jag gärna kliva bort lite från Ashtanga-yoga-ordet, för att man har ofta en sån tydlig idé av vad det är, och där jobbar jag lite mer flexibelt, men det är Ashtanga yoga i basen. Så där finns en grundkurs som är gratis som man kan gå, och jag har också en gratis kurs som heter Att leva väl, som är en liten minikurs på 4 lektioner där jag pratar om att leva väl utifrån yoga filosofi, eller mer specifikt Patanjalis yoga sutras som jag nämnde förut. Så den är också lite fin om man vill ha lite mer yoga, filosofi, näring.
Ja. Fantastiskt. Och Roots Fabric finns på Instagram.
Ja, och rootsfabrics.com om man vill köpa ekologiska tyger.
Mm.
Och böckerna, ja, och böckerna finns också. Just nu så finns de som e-böcker genom Saga Egmont. Så de kan hitta överallt där ni hittar ljud och e-böcker. Och på engelska har jag dem på lager. Svenska hoppas jag de finns på lager snart.
Mm. De har sålt slut. Vi
ja.
Har ett ex hemma. De har varit väldigt hjälpsamma och fina att ha vid sagostunden.
Mm. Ja, jag måste berätta det finaste feedbacken jag någonsin har fått. Det var en mamma som skrev till mig att hon hade läste böckerna jätteofta med sin son. Det finns ju 3 böcker. Och sen hade han sagt en kväll: mamma, jag önskar att Anna Bjerkvik finns på riktigt.
Ja. Det var, jag önskar också att du finns på riktigt. Och det är underbart att du gör det. Och en uppmuntran till alla att gå in på annabjerkvik.com, kolla in kurserna, kolla in videorna.
Tack så otroligt mycket för det här långa och fina samtalet som jag tar med mig väldigt mycket ifrån.
Tack.